Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
God morgon där ute, alla förtrampade, förtryckta, förryckta eller stockbros, entreprenörer, livskonstnärer. Var ni nu än är, det nyhetsshowen som ni lyssnar på i vilket fall. God morgon Fanny.
Hallå eller?
Vad ska du prata om idag?
Jag ska prata om studentprotesterna i USA.
De eskalerar.
De eskalerar. Kaotiska scener har utspelat sig natten till idag.
Jag ska prata lite om första maj. Ja, det var ju politiska toppbesök här i stan och nazister på möten ute i landet. Sen också lite om att franska forskare vill förbjuda TikTok och Insta för alla under 18 år i princip.
What?
En forskargrupp som utsätts av ingen mindre än president Macron då, så det är inte vilket gäng som helst. Sen får vi gäst också. Vi ska snacka robotar med Sofia Thunberg som är doktorand i kognitionsvetenskap. Vilka branscher kommer revolutioneras allra mest och vilka jobb försvinner när AI-robotarna kommer? Vad har du mer Fanny?
Jag tänkte snacka lite skit om AI, men nu känner jag att jag kanske inte kan ta den nyheten. Ja,
det är det som är hela tiden med AI. Att man vill inte ha det på sitt CV liksom, när de tar över.
Nej.
Man har snackat mycket skit, men det är, skeppet har väl seglat redan.
Ja, det får bli så. Ja. Sen, och det är inte jag som snackar skit om AI. Det är liksom en nyhet. Skitsamma, nu får vi väl se.
Det är du liksom till när vi lever i The Matrix. Ja. Don't kill the messenger. Jag sa bara vad någon annan redan sagt.
Exakt.
Han bara, we don't care.
Jag ska också prata om daljor.
Ja, det var väl lite mindre. Det var lite skönt för
dig. Dödshot i jakten på daljor.
Aha, då var det inte lika skönt längre. Ja, vi får se vad jag hinner med. Ulf Lundells take på Karlatornet kanske. Och att Petter Stordalen köpt ett nytt hotell. Kärt för vissa göteborgare. Grattis. Även om det ligger i Danmark. Ja, vad gjorde du i vädret igår egentligen?
Du, alltså, jag var så chockad.
Det var fan 24 grader.
Jag var så chockad över att det var så varmt. Alltså ja. Det var som att jag inte kunde förstå att det var så varmt. Nej. Även när jag var ute. Att jag bara, det kan inte vara så här varmt.
En utomkroppslig erfarenhet.
Ja, vi skulle gå ut, vi var på landet, så skulle vi gå ut och gå liksom i klipporna.
Ja.
Så tog jag liksom med mig så tjocktröjor till alla.
Ja.
För jag bara, det kommer blåsa där ute och vara jättekallt. Va? Det var
mamma.
Så jävla varmt. Vi kan bara gå och bära på tre jättetjocka tröjor. Så här,
jag hade också med mig tjocktröjor. Ja. Vagnen, liksom.
Men det är ju för att vi skippade våren och gick rakt på sån Greklandsvärme.
Det var verkligen pang på, precis.
Men du har inte bränt dig. Vet du vad jag tänkte igår? När jag gick och smorde in mig med SP50.
Kalle kommer bränna sig.
Nej, men typ vad många sönderbrända face man kommer se då.
Ja, men jag har faktiskt inte smörjt in mig. Jag smörjde in mina barn, men inte mig själv.
Hade du keps?
Nej, men jag, typ var, jag är väldigt bra på att vara i skuggan. Ja, det är ju mitt bästa. Värme, fast bara vara i skuggan.
Ja, det är ju skönt.
Ja. Dock så tror jag att jag nu sent omsider har fått någon typ av pollenallergi.
Ja, jag, välkommen till mitt liv.
Alltså jag stod, det bara rann och rann. Jag har ju aldrig tagit in folk pollenallergi. Alltså inte det att jag tycker att folk är gnälliga, jag bara liksom tar inte in det.
Men man det, bara, ja, det är ju det är. Supermycket björk. pollen. Mm.
Men det är också här, jag vet inte om någon lyssnare vet vad det här är, men hör inte av er om det är något jätteallvarligt, för då vill jag inte veta. Men att det bara rinner, alltså nu med, det bara, mina ögon har bara börjat rinna och rinna.
Du ska ta sådana droppar.
Ja, men är det även när jag inte är ute i naturen så rinner det och rinner. Det rinner när jag är här inne. Liksom.
När var du hos optiken senast?
Ja, du kanske bara... Eller jo, det har jag för sig varit visst det. Men det var länge sedan.
Du kanske bara ser lite dåligt.
Ja, kanske. Det bara rinner och rinner. Till slut fick jag så ont i ögonen igår när jag var ute. Liksom, för det känns som ögonen bara svullna. Jag vet inte hur intressant det här är för alla, men
det låter ganska
jag pratade om det med alla hela dagen igår som jag träffade.
Och vet du vad, nu känner jag så här. Till. Kan jag inte tänka mig någon värre person att få pollenallergi än Kalle Berg?
Ja, men vadå? Att jag är gnällig eller?
Att du går ut och bara... Det är så otydligt. Alla på
gården. Jag har ju lite sån transparenssjuk att jag ofta säger det jag tänker hela tiden. Och ja, då tänkte jag på pollen.
Det kan vara det jag menar.
Det kan, okay.
Det kan vara det jag syftar på.
Jag fattar. Ja, men du var inte i stan igår då, Fanny, alltså?
Nej, jag kom tillbaka sent på kvällen.
Ja, jag var i Masthugget och även högt upp på berget kunde man höra en trubadur ur ett högtalarsystem som sjöng. Och det var upp till kamp, Avanti Popolo, någon svensk version av den. Times, they are a-changing. Kort sagt, mm-hmm, det var första maj.
Ja, ja, det var det.
Och här i stan i Göteborg så hade vi ju politiskt besök av stora namn så som Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar.
Ja.
Det är ju ändå vänsterns dag, va?
Så de såg
var
bilderna.
Och talade.
Mm. På sajt.
Ja, på sajt.
Som man brukar säga.
Ja, och i Gislaved och Västerås hade man också besök, men där av nazister.
Jaha, vad tråkigt.
Lite annan karaktär. Men ja, också av sossar, ska jag säga. För det var väl egentligen den stora nationella första majnyheten som kom igår, som handlade om att när socialdemokraten och göteborgaren, får vi säga, Annika Strandhäll, talade i Gislaved. Mm. Nöjd med den spotten, tror du, Annika?
Nej, hur fan hamnar hon där?
Du ska till, de drar så lappar, du vet, som mormoner som ska ut och missionera i världen. Gislaved!
Men det är ju jättekonstigt, hon har ingen koppling till det här.
Jönköping då, det ligger ju bredvid. Så jävla
nej,
litet.
Den är redan tagen.
Du ska till Gislaved, Annika. Och så är det med det. Landsbygden är viktig för oss. Jo, jo, det är klart att den är.
Men inte för mig!
Jag är från Göteborg. Från Angered, vad fan är hon? Jag kommer inte ihåg. Hon var där i alla fall. Och då så ska nazister från Nordiska motståndsrörelsen ha stått där och bränt en EU-flagga. Deras snillarika EU-valskampanj från NMR. Vad tycker de om EU? We shall burn it to the ground, säger de. Hon bara, tack nazisterna. Ska lägga det vidare. Det ska också ha blivit lite våldsamt. En äldre kvinna ska enligt uppgifter till Sveriges Radio ha attackerats med knuffar.
Och, va? Säger hon det?
Det var en väldigt speciell formulering. Attackerats
med knuffar.
Så kan man
väl inte säga.
Nej, men det stod så i alla fall i Omnis artikel om det. Hon ska inte ha blivit allvarligt skadad. Och, så det var så det var. Man gick till attack mot EU och gamla tanter. Värdigt nazisterna.
Verkligen.
Mm. Även Annika Strandhäll skrev i en kommentar till Aftonbladet att det här angreppet då på första majfirandet i Gislaved är ytterligare bevis på hur högerextrema vill splittra och sprida rädsla i Sverige och Europa. Vi får aldrig ge vika, skrev hon till Aftonbladet. Och hon hade väl säkert i åtanke den här attacken i Gubbängen i förra veckan också då.
Just det.
Där... ja, enligt de som var där, nazister gick till attack mot ett politiskt möte.
Mm.
Även vid Anders Ygemans tal i Västerås, lite bättre spotten då, det är ändå en större stad, Gurkstaden, så uppstod ju någon form av tumult då när två personer från NMR återigen stökade runt. De ska ha hållit upp en banderoll framför scenen och blivit bortförda av polis, men ingen frihetsberövades där då.
Mm.
Så det har hänt ute i landet. Här i Göteborg då har jag inte läst några rapporter om nazister, men de stora politiska namnen som besökte oss var ju som sagt då Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet.
Mm.
Och Magdalena Andersson höll ju sitt tal då. Hon vädjade faktiskt till just unga att ta upp kampen mot antidemokratiska krafter. Mm. Läser jag i GP som i vår text som sammanfattar talet lite grann där. Hon pratade också om kriget i Gaza och anklagade regeringen för att inte spegla människors frustration tillräckligt kring detta.
Okej. Okay.
Att man inte bryr sig tillräckligt då, eller?
Mm. Det är ett omständigt sätt att säga folk bryr sig om det här.
Ja, precis. Hon sa väl mycket saker om det, men just det citatet kanske inte heller speglar människors frustration så mycket. Men hon pratade också om att det är ett behov av vapenvila, att förnödenheter måste släppas in, att bosättarvåldet måste upphöra, att gisslan ska släppas, att det behövs en tvåstatslösning. Så hon täckte in de flesta bitarna där.
Mm.
Och så var det lite annat också hon pratade om. Jag ska inte gå igenom allt, man kan läsa på GP, men hon pratade om att vi har en hemkokt sjukvårdskris tillagad av Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Där tog han hjälp av lite bildspråk då.
Hemkokt.
Ja, vad skulle den annars vara? Nej, men det är att det är marknadskaoset då som förstört välfärden, och det ska man städa upp, sa hon då. Nooshi Dadgostar, hon verkar ha varit lite hårdare i fördömandena av Israel. Hon krävde stopp på mördandet, sa hon, och kallade det Israel gör för folkmord på palestinier. Mm-hmm. Det ska tydligen också ha blivit högt jubel när Dadgostar föll ut mot bankerna och sa att de slösar bort folkets pengar. Det är förstås en show för de redan frälsta, skriver Arne Larsson, vår politikreporter.
Ja, de var glada, men vad fan trodde ni?
Men det är väl lite som en första maj, va?
Ja, det är väl klart.
Så alltså, mycket gamla damer som så här klär upp sig i röda små skarfar och går ut och lyssnar på olika män som sjunger de här trubadursångerna och så.
Ja.
Men precis, de i publiken är väl liksom...
Ja, förra året så fastnade inställda. Jag i en sånt gäng på Vasagatan när jag skulle försöka korsa... Mm. Den här demonstrationen för att gå till lekplatsen. Och då var det jag och Jan Josefsson som stod vid ett hörn och bara, vi kan inte ta ställning. Här står vi och tittar på.
Det här känner jag varken bu eller bä.
Exakt. Här går ni och här står vi på hörnet. Så är det med den saken.
Ja.
Men det var ändå lite gött.
Ja, ja, absolut. Du, det är lite skönt ibland att ha den att falla tillbaka på att vara journalist, att man inte kan och bör ta ställning till olika saker.
Exakt.
Slipper man göra det, helt enkelt.
Du ser oss stå där.
Ja.
På hörnet.
Ska bara till lekplatsen liksom.
Ja.
Snacka lite med Janne Josefsson också, eftersom vi journalister känner varandra. Har en tendens att stöta på varandra.
Exakt.
Ja, nej, men en show för de redan frälsta, tycker, skriver Arne, vänsterledaren sveper över allt och inget. Putin, Kristersson, pengar som går till att subventionera semestervillor i Spanien och den där marknaden till publikens jubel.
Oj.
Alla bara, yeah. Marknaden, va? It's the worst, am I right? Yeah!
Det måste vara så sjukt gött för henne.
Ah, ja.
Alltså, när hon bara en gång om året så vet hon att nu blir det god stämning.
Höj skatterna.
Om ingen nazist
kommer.
Ja, exakt.
Alla är glada. Jonas Sjöstedt ska ha varit där tydligen också, eftersom han är ju toppkandidat för EU-valet då. För
just Vänsterpartiet. Det.
Han var där och pratade också. Och det är bara 5 veckor kvar till EU-valet. Och vår egen...
Alltså, kan det bara vara EU-valet nu?
Riv av det. Arne Larsson skrev då också att han noterar liksom att det var märkligt frånvarande det här med EU på Götaplatsen när sossarnas Magdalena Andersson pratade då. Mm-hmm. Unionen som rattade mest av vår klimatpolitik, som vi delar migrationspolitik med och i viss utsträckning säkerhetspolitik. Man hade kunnat tänka sig att det skulle ta viss plats på första maj. Men nej, skriver Arne Larsson.
De bara, inte ens vi bryr oss om det här. Nu blir det en liten flashback från i tisdags då Victor ju pratade om studentprocesserna som rasat på universitet i USA.
Ut i våra fjällar.
Ut i deras fjällar. Mm. Och det kommer liksom bli lite upprepning av det. Men den här situationen har ju då eskalerat. Det har varit över 1300 gripna på 2 veckor.
Mm.
Och då kaotiska scener igår kväll, framförallt i New York och Los Angeles. Mm.
Trump har sagt grejer också.
Och Trump har sagt grejer bara... Ja, jag vet inte hur mycket krävs för att han ska...
Nej, men om
men han har gjort det
om
i alla
detta.
Fall.
Lite mustiga citat. Ja.
Exakt. Och det man protesterar om är alltså Israel agerande i kriget i Gaza och mot USAs stöd till Israel, och man har alltså bildat då olika tältläger på diverse campus runt om i USA där människor helt enkelt olovligen uppehåller sig. Det är liksom allt ifrån på campus i New York till Texas, Kalifornien, Boston, Arizona, bla 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 bla.
Ja, men det är de här stora universiteten kända från olika tv-serier.
Det är inga sådana pisse-universitet här.
Nej, visst.
Det är liksom de vi känner till.
Mm.
Exakt.
Och, det är typ så Seth Cohen kanske kom in på någon av dem.
Ens enda bild av att vara på universitetet.
Mm, exakt.
Nej,
kan
men
det förekommer det en Vampire Weekend låt något av dem?
Förmodligen. Ja. Flera.
Jag stannar där.
Ja, tack. Tack olika för det referenser. Ja. Kan du komma på någon mer film där ett
kanske springer in det lite när som helst.
Ja, gör det.
Good men, Will Hunting. Nej, ska jag bara förlåt, fortsätta.
Jag va. Jag tar och håller tyst nu. Flera av de här universiteten har i alla fall hotat med och nu också börjat att stänga av studenter som inte då avlägsnar sig. Och man har gjort flera polisingripanden. Du har säkert sett videor från diverse ställen.
Ja, jo.
Inte minst från Texas där det har spridits olika filmer på studenter som brottas ner och förs bort av poliser. Och igår natt så blev läget alltså ännu mer spänt när kravallutrustad polis tog sig in på Columbia University i New York.
Det var det, ja.
Ja, på begäran av skolledningen. Mm. Och det var egentligen där allt började på just Columbia. Det var där de började tälta för två veckor sedan.
När det drog igång, ja.
Ja, precis. Och polisen gick då in för att tömma en ockuperad huvudbyggnad där demonstranter hade barrikaderat sig och 300 personer greps där och på City College som ligger precis i närheten också i New York. Det uppger stadens polischef Edward Caban vid en pressträff enligt CNN. Och brottsrubriceringarna gäller då allt från olaga intrång till rån. För att demonstrationerna då på Columbia, de leddes av personer som inte har någon koppling till universitetet.
Jaha.
Enligt borgmästaren Eric Adams. Han säger att polisen just nu håller på att reda ut vilka av de gripna då som är studenter och vilka som bara har tagit sig dit för att då ockupera och demonstrera.
Men rån, sa du det? Ja. Ja, det vet man inte riktigt. Var...
Det verkar vara lite oklart.
Någon passar på att råna.
Man kan säga att det verkar ha gått lite vilt till där, va?
Ut ur Palestina och fram med plånboken. Va?
Va?
Ja, jag går inte här. Jag går inte här.
Jag är student. Jag bara råkar hamna här och det verkar vara redigt kaos.
Ja, jag har inte råd att gå på den här skolan. Ge mig pengarna och ut till Palestina.
Det är något som... De där jävla Ivy League-sen.
Ja.
Ska vi inte gå förbi?
Nej.
Vi får väl se om de preciserar det här rånet eller ej.
Ja.
Men bara då timmar efter den här polisinsatsen i New York så slog också kravallutrustad polis till på UCLA i Los Angeles.
Mm.
Efter sammandrabbningar mellan demonstranter på skolans område. Och enligt LA Times så ska det då vara pro-israeliska demonstranter som har dykt upp på universitetsområdet och försökt riva de här lägren och barrikaderna som pro-palestinska demonstranter har då haft här i veckor.
Då.
Och då ska de här pro-palestinska grupperna ha börjat använda pepparspray för att försvara sig. Och vi ska höra ett litet klipp från NBC News här.
Colleen, you are watching this unfold with us. It started just about 10 minutes ago. There were people that came here outside of the barricade. And excuse me, I'm coughing because there is some pepper spray and bear spray that they have now put out there from inside the barricade. But what we are looking at are people that tore down the barricades and started fighting with the people inside. Let's go right now and show you what it was like just a short time ago.
Så jävla jobbigt att vara där live and direct när man bara har pepparspray hela.
Lät som mig när min pollen fortsätter eskalera. Ja, men det var ju stökigt, stökigt musik
jag
i bakgrunden.
Jag vet, och jag försökte ta reda på vad fan det var för musik, rent som sagt.
Ja, det
men,
bra, för jag för vad,
det lät som någon sån K-pop eller någonting.
Ja, eller typ så, någon sån konstig barn, baby shark.
Ja, och på bilderna ser man liksom verkligen studenter som står som en mur så med olika plakat. Så det, och så är det den musiken, det ser jättekonstigt ut.
Mm.
Men alltså då, man kan också konstatera att universitetsrektorerna i USA, de har reagerat väldigt olika på de här protesterna. Vissa har kallat in polis, andra har medvetet valt att inte göra det och några försöker då utan framgång att förhandla och nå olika kompromisser med de här studenterna. Detta säger SVTs USA-korrespondent Fouad Youssefi som var på plats där igår vid Washington. Och han menar då att det är en väldigt svår balansgång för de här rektorerna mellan då att inte inskränka yttrandefriheten men också att säkerställa att alla studenter kan vara trygga. Inklusive då de judiska studenterna.
Ja.
Och det har också rapporterats mycket om antisemitism på olika campus då sen de här protesterna eller sen kriget började helt enkelt. Och Fouad är då på plats i Washington och där har polisen alltså inte gått in än. Och han får då frågan hur länge ska det här egentligen pågå? Och han svarar så här.
Jag vill visa vad som händer här bakom kameran. Där har det samlats människor och där har en del republikanska ledamöter i representanthuset kommit för att kritisera Joe Biden för situationen på universitet, för att kritisera de här demonstranterna. Det här är en politisk fråga också. Den blir allt mer besvärande för Joe Biden. Och den där närvaron, den talar för att det här inte är en fråga som kommer att dö ut närmaste tiden.
Republikanerna har hakat på. De bara, vi drar också dit. Och demonstrerar lite mot Joe Biden. Mitt i alltihopa. Och på tal om det då så har ju Donald Trump också uttalat sig. Han tyckte att det var vackert att se hur New York-polisen ingrep då mot demonstranterna på Columbia University. Och han kallade de här demonstranterna för galningar och Hamas-sympatisörer enligt Reuters. Han beskrev det som att New York var under belägring och att det är en stor grej att ockupera en byggnad.
Kind of a big deal.
Det är kind of a big deal.
It's beautiful.
Exakt. Han ska ha gjort det här under något slags kampanjtal. Så han verkar åtminstone göra någonting kampanjigt. Åtminstone där han bor.
Ja, just det. Utanför rättegångssalen.
Ja, han bara, hallå?
Skulle just heard about the protests and the arrests. It's beautiful.
Ja, han tyckte det var beautiful.
I'm
han,
off to court.
Exakt. De bara, har det gött där inne, 4 dagar i veckan. Han frågar sig också hur rättssystemet kommer att behandla de gripna demonstranterna jämfört med hans anhängare som greps under stormningen av Kapitolium, skriver AP. Jag tror att jag kan ge er svaret redan nu, och det är därför folk har förlorat tilltron till vårt rättssystem.
Alltså han kör den vinkeln på det hela.
Och så att han bara, det är en big deal att ockupera en byggnad.
Ja.
Det var väl lite det de gjorde, va?
Jo, det
när
de
stormade Kapitolium.
De ville ju också typ så lyncha Nancy Pelosi. Så det var ju också en,
också en ganska stor grej. Richard Hansen, som är juridikprofessor vid University of California, han säger då att en väsentlig skillnad är att demonstranterna vid universitetet inte försöker hindra fredlig maktöverföring efter ett val, och att det därmed inte hotar den amerikanska demokratin.
Okay.
Så tycker han om detta.
Adam Bergsten, kan du känna ibland en oro för att en AI-robot ska ta över liksom olika delar av ditt liv? Kanske jobbet framför allt?
Dagligen.
Dagligen. Än så länge är det inte så. Än så länge är du här för att ge oss nyhetsvepet. Varsågod.
Tack. Hamas är skeptiska till Israels fredsutkast gällande kriget i Gaza. Det rapporterar New York Times med hänvisning till en intervju med Osama Hamdan, företrädare för den terrorstämplade rörelsen. Hamas pressavdelning kom senare med ett förtydligande om att kommentaren inte betyder att förhandlingarna avslutats, utan att frågan diskuteras fram och tillbaka. Så sent som i tisdags gjorde landets premiärminister Israels alltså Benjamin Netanyahu gällande att de hårt kritiserade planerna på en markoffensiv mot Rafah i södra Gaza kommer att bli verklighet oavsett hur samtalen med Hamas går. Det skriver TT. Antalet döda efter en motorvägskollaps i Guangdong-provinsen i södra Kina under gårdagen har enligt lokala myndigheter stigit till 36 personer. Totalt var ett 20-tal fordon och omkring 50 människor inblandade i olyckan som ägde rum på en sträcka mellan staden Meishu och Dabu-området. Orsaken till vägkollapsen sägs vara det extremväder i form av kraftiga regn, översvämningar, hagel och en dödlig tornado som drabbat Guangdong de senaste veckorna, det skriver TT. Klimatet och miljön toppar väljarnas lista över de viktigaste frågorna inför EU-valet om en månad. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. På andra plats ligger försvar och utrikespolitik, något som inte brukar ligga så högt upp men som kan bero på det försämrade trygghetsläget enligt Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator. På väljarnas tredje plats ligger ekonomi och arbetsmarknad, följt av invandring och migration och EUs demokrati. Först på 6:e och 7:e plats kommer sjukvård och kriminalitet.
Tack Adam.
Tack, tack.
Vi ska prata lite robotar sen om ett tag. Det var ju därför jag tog upp det där förut med Sofia Thunberg då, som är doktorand i kognitionsvetenskap. Men vi hinner med lite andra nyheter innan det. Tack Adam.
Tack, tack.
Ja, men häll upp lite kaffe där Fanny och svara på vad du tänker om det här. Franska forskare tycker inte att barn under 13 år ska ha mobiler. I alla fall inte mobiler med internet.
Vad taskigt, men också lite skönt.
Ja, inte mobiler med internet. De kanske kan få ha sådana som vi hade när det begav sig.
Exakt, jag bara, Snake. Det är lite mer rätt att de ska få leva så som vi gjorde när vi växte upp.
Snake och sms, bonus på kortet och så vidare. Kanske att det ska vara ganska dyrt med sms och ringa överhuvudtaget.
Att jag gick till telefonkiosk och ringde min mamma när jag gick i liksom
skolan. Du gjorde det? Ja.
Vissa gick det är så ju... sjukt att det var så.
Vissa gick ju in i typ så butiker eller så här, eller om det fanns någon telefon så bara ringde man upp sin egen mobil och la av luren så man fick en jävla massa bonus.
Vi är så gamla. Det
var så fungerade det på den tiden. Ja. Men det här är inte något som forskarna vill att man ska göra i Frankrike. De här mobiltrixerna liksom.
Vi kommer sätta ut telefonkiosker till alla barn under 13 år.
Reserverade typ.
Där du bara kan ringa din mamma och pappa.
Ja. Som vi är backpacker. Nej, men de säger i alla fall då att barn under 13 inte borde ha smartphones, och det är inte vilken forskare och expertpanel som helst, utan den är tillsatt av Emmanuel Macron själv, Frankrikes president.
Mm-hmm. Han har ju läst många böcker.
Ja, det har han säkert. Och han vill också att de ska föreslå riktlinjer då om barns skärmtid. Och enligt den här rapporten då så håller barn på att bli varor på teknikmarknaden. Och därför behöver de skyddas från techföretagens vinstdrivna strategier.
Ja, okej.
Det säger forskarna. Det är väl hela poängen med den företagsverksamheten, tänker jag, sociala medier.
Ja.
Just att vårt beteende och vår uppmärksamhet monetariseras och blir varor.
Så är det. Vi är alla offer.
Ja.
Men vi är för gamla för att få beskydd då.
Ja, jag kommer lite till det där faktiskt, för att den här rapporten riktar sig även till vuxna och typ föräldrar, men vuxna generellt. Forskarna tycker i alla fall att barn som är under 6 år också, då, de ska strikt begränsas från skärmar överhuvudtaget. Antar då att de menar alla skärmar. Liksom
TV-skärmar med.
Alltså, det framgår inte riktigt, men jag antar det. Så här säger neurologen Servan Mouton som har lett studien. Före 6 års ålder behöver inget barn en skärm för att utvecklas. Faktum är att skärmar kan hindra att de utvecklas ordentligt i den åldern. Och om ni skriver att det är liksom oklart hur den franska regeringen kommer att hantera förslagen. Det här är ändå förslag från forskarna. Liksom.
Gud vad sjukt!
Ja, det är ändå ganska omvälvande.
Se till att det händer.
Ja, det får vi väl se. Det blir en politisk avvägning. Kanske är det inte så populärt att införa. Eller så är det det. Vi har varit inne lite på det innan, typ, men att det kanske är skönt för föräldrar att kunna skylla på Macron istället för att göra egna regler.
Ja, just det.
Om hur länge man får vara på TikTok och sånt.
Jag hade låtit det vara där.
Ja, men nu är det Macron som har bestämt det. Och han bestämmer över mig med.
Men det kan ju också vara så att det kan vara skönt för föräldern. Ibland.
Att
sticka fram en skärm.
Jo, tack. Det kan det absolut
vara. Det är
ju
liksom inte bara för barnets skull.
Vi har ju alla våra allsvenskan fantasy-lag att sköta. Någon gång måste man göra
can't
det.
Can't relate.
Nej, men det är ju en grej som har varit aktuell även i Sverige då. Barnläkarföreningen här har ju manat till ingen eller väldigt lite skärmtid för små barn. Mm. Då snackar man alltså barn under typ 2 år. Mm. Så det är lite annan grej då. Men liberalerna har ju gått i bräschen för att minska skärmtiden.
Yep, det minns vi. Mm.
Samtidigt har medieforskare i Sverige sagt att liksom nolltolerans mot skärmtid är helt orealistiskt. Det bara leder till skam, oro och skuld. Sa en forskare till Sydsvenskan till exempel, på tal om det här med vardagen liksom. Den knackar ju på ibland.
Ja, och vill så kan det vara.
Ha lite tyst och lugn
och
ro.
Ha en skärm.
Precis. Folkhälsomyndigheten håller faktiskt på att utreda det här i Sverige för regeringen. Om 2 år, läste jag i Sydsvenskan, ska det finnas råd och vägledning då om skärmar för föräldrarna. Och WHO, det är en sån där grej. Om man typ googlar sånt, om man är en sån villrådig förälder ibland och bara googlar typ, hur är det med skärmtid? Nu har de suttit lite väl länge här. Har jag förstört deras liv? Då säger WHO att ingen skärmtid alls för barn under 2 år är det som ska gälla, och bara en timme tv, mobil eller surfplatta för någon något äldre. Så låter det från WHO alltså. Sen är inte det någon lag på det. Men det är det de säger. Men i Frankrike i alla fall, om vi återvänder dit, då tycker forskarna också att man i princip inte ska ha några sociala medier överhuvudtaget innan man är 18.
Oh, herregud.
De skriver att barn borde bannas från most social media tills de är 18, och där ingår då TikTok, Insta och Snap. Typ så Mastodon ska vara okej. Okay. Den här andra, för det är en sån ethical social media med öppen källkod.
Fan.
Så där kan ni hänga. Bara,
vad i hela friden?
Jag tror
ska vi hänga på Mastodon? Det är typ det osexigaste jag
någonsin har. Vet ni varför? It's safe. Om man var 16 och springer.
Ja, men det här tycker jag är fel. Vill jag bara säga.
Ja, utveckla. Utveckla.
Inte bara på grund av Mastodon. Nej. Men för att det är väl boomer att vara så. Det enda de gör är att konsumera saker. Alltså de umgås ju där. Det är ju ett social media. Alltså det gjorde ju vi med när det var modem liksom. Jag är ju fan fortfarande kompisar som jag träffade på Kentforumet.
Men jag tänker att det är skillnaden de menar. Grattis till dig att du har så nära vänner från den tiden fortfarande.
Tack så mycket.
Men det är kul att höra. Mm. Men att där kanske man, eller var det så? Jag tror inte det, att man på samma sätt liksom skördades på data och blev en bricka i marknadsföringen.
Ja, men då kanske det är det man ska reglera då.
Kanske.
Det, jag bara, nu kommer jag lägga mig i den här utredningen som de här forskarna har gjort.
Det var ju forskare och experter.
Ja,
du kanske var en av experterna.
Men jag bara tycker det känns lite eller typ omöjligt att göra bara.
Ja, det blir ju politiskt upp till dem och se hur man ska få till det. De säger i alla fall, de skriver forskarna då att we want the industry to know, det här läser jag från The Guardian, det är därför det är på engelska. We want the industry to know that we've seen what they are doing and we won't let them get away with it. Så Nej. Det är ganska konfrontativt ändå mot techjättarna.
Men det är också det här typ techjättarnas barn. Alltså typ de får ju inte ha
Nej.
Deras egna app, alltså typ.
Det har man ju hört massa gånger.
Typ, vad är det de vet som inte vi vet? Det brukar ju vara den. Mm. Varför får inte deras barn ha?
Att det, men de TikTok vet väl det som alla andra vet
också. Det tänker jag också bara, vi vet
det. Vi vet också att det är extremt beroendeframkallande. Det är bara att vi är beroende nu.
Exakt. Och så. Vi vill att våra barn också ska bli
det. Typ en heroinist vet också att heroin är beroende. Det är inte så, va?
Nej.
Det finns skillnader mellan TikTok och heroin. Men, ja. Ibland så borde det finnas... eller de säger så här, att rapporten också... De tar upp vuxna lite grann då. För de säger att det inte är föräldrarnas fel att barn utsätts så mycket för sociala medier som de gör. För vi föräldrar då, nu säger jag vi, vi är själva offer, menar de, för techbolagen som tar all vår uppmärksamhet. Vilket i sin tur då skadar barnens emotionella utveckling enligt rapporten. Usch. För att vi sitter och liksom kollar serier och scrollar luren.
Och istället för att vara med dem.
Istället för att vara med dem. Samtidigt kan man hävda att man kanske är mer med sina barn idag än förr i tiden.
Det
när man barn bara fick sköta sig själva.
Ja.
Jag vet inte hur långt, jag vet inte riktigt när i tiden jag är nu.
Men jag tror också att problemet är att vi har för små barn. Alltså det kanske inte är så kul om du har så en 10-åring som är helt okontaktbar 24 timmar om dygnet.
Nej.
För att de bara sitter så med fyrkantiga ögon.
Ja, det låter inte så kul.
Nej.
Där är vi inte ännu. Men vi är i alla fall själva offer då. Och så här... Ja, de menar liksom att det inkluderar både föräldrar eller vuxna som scrollar på mobilen medan man matar sina barn eller när man har på tvn konstant i bakgrunden hela tiden. Det liksom stör den här emotionella utvecklingen. Och forskarna säger att det inte är föräldrarnas fel nödvändigtvis det här. Det är samhället som måste göra mer. Här kommer några exempel, Fanny, på vad samhället kan göra. Such as, skriver de i The Guardian, allowing adults to properly disconnect from work out of hours. Det har ju varit lite sådana diskussioner om att man ska förbjuda typ jobbmail på fritiden och sånt. Det har varit uppe. Man ska också begränsa skärmar i offentliga rummet. Är ett sådant förslag.
Okay.
Times Square blir inte lika iconic kanske.
Var så helt nedsläckt.
Ja, precis. Och man ska också ha skärmfria... De tycker att man ska introducera skärmfria restauranger och kaféer. Säger de det, Fanny?
Ja, typ lite för.
Ja. Ja, alltså, man får jag välja ju... gå dit eller inte om man inte
ja,
vill.
Ja, exakt.
Liksom.
Alltså, så länge det är väl det här tvånget som känns lite svårt.
Ja.
Men alltså, alternativet är väl bra.
Och sista dagen tar upp är att man ska lägga sina telefoner i en sån låda när man kommer hem från jobbet. Du kommer alltså, då, årets julklapp typ 2015.
Ja, jag har ju sagt att jag ska skaffa en sån till min kille.
Ja, det är så.
Alltså till mig, inte till honom.
Nej, till dig.
Utan jag har lovat honom det.
Ja, ja, men det...
Man kan också bara lägga sin mobil i hallen. Man måste ju inte ha en specifik låda.
Nej, visst.
Vill jag bara säga.
Men det kanske ändå är något symboliskt med det.
Ja, det är väl det.
Eller så skaffar pappa staten en sån låda till alla.
Ja,
och
kan
har någon tidsinställt låsare. Jag vet inte, jag bara spånar. Det kan väl ändå vara en av framtidens stora frågor där, tänker jag, när man ser tillbaka på den här tiden. Ganska intressant ändå. Det hände så extremt mycket på så extremt tid kort vad gäller internet i liksom vilda västern med så data harvesting och allting. Jag bara tänker mig att vår ekonomi, vår reklam, våra liv snurrar redan extremt mycket kring sociala medier, och än så länge så finns det inte så mycket regleringar och sådär. Kanske gör det i framtiden. Vad vet jag? Vi har varit lite nyfikna på robotar här på redaktionen ett tag. Det var liksom lite nyheter om hur bra det är med typ robotar som jobbar med typ så gamla och ger kramar och sånt. Att det liksom upplevdes som ändå att det hjälpte för den psykiska hälsan. Fast inte lika mycket som en mänsklig kram. Det fick oss att fundera, vart ligger vi till i robotland idag? Vi ska prata om det om en liten stund med vår gäst som heter Sofia Thunberg, som är doktorand i kognitionsvetenskap. Torsdag 2 maj, nyhetsshowen live från GP-huset, och vi ska snacka lite robotar nu, som jag var inne på här. Det känns, upplever vi lite, som att det inte pratas lika mycket om robotar längre. De har hamnat liksom i AI:ns skugga nu när man fejkar uppsatser och har dem på jobbet och kanske skriver, påtar upp en liten sång om sig själv och sådär. Har jag sett vissa gör via AI. Men vi fattar ju också att det går kanske lite hand i hand. Men vad händer då med robotar och AI? Vi är intresserade, är vi lika intresserade av dem längre? Hur använder vi dem? Hur ska de liksom fungera med människor i framtiden? Sofia Thunberg är doktorand i kognitionsvetenskap och håller på och intresserar sig för detta, och jag säger välkommen till dig. God morgon.
Ja, god morgon, god morgon.
Du, vad skulle du säga är det liksom senaste snacket i robotvärlden? Vad intresserar dig mest? Om man säger så här, vad intresserar dig mest nu i robotvärlden?
Ja, det blir lite kanske name dropping av robotar här, men det kommer ny robotmodell förra veckan faktiskt. Eller
wow.
Boston Dynamics, som är ett amerikanskt lite, de gör lite robotar för militären framförallt, men också robotar som gör akrobatkonster som man kanske har sett på YouTube, gärna googla.
Ja.
Deras gamla robot Atlas gick i graven. De hade en video där de sa farväl till Atlas, och så kom Atlas, den nya varianten. Oj, vad den är häftig. Det, nu händer det grejer.
Ja. Vad gör det?
Man berättar precis.
Varför är det häftig?
Ja, den kan röra sig åt alla olika håll. Den kan gå väldigt mycket bättre. Den kommer kunna göra så mycket bättre akrobatkonster. Nu känns det som att man har löst många av de här problemen med robotar som är lika stora som oss, som rör sig i vår miljö. Att nu kommer vi få se robotar på gatorna.
Säger man någonting om man liksom vad som är de närmast tänkbara användningsområdena för den här, förutom att den skulle kunna liksom börja resa med en cirkus? Typ.
Ja, men det kommer de vara väldigt bra på. Ja. Men den kan också jobba typ på lager. De utvecklar också mycket för att man ska ha dem i strid, alltså bära soldater, bära vapen, sådana saker.
För just
rädda människor.
Boston Dynamics är ju privatföretag, va? Som liksom, har
ett
government coin contract.
Så. Ja, lite stöttlar av Google, tror jag.
Ja.
Men det här låter ju jätteobehagligt, att man ska ha dem i strid.
Är du inte taggad?
Nej, nej, jag blir ju rädd.
Ja,
aktivt rädd.
Ja, men det är ju så att militären driver ju utvecklingen väldigt mycket. Så man kan inte riktigt veta vad militären riktigt utvecklar, utan den här är den delen som liksom syns också. Men annars så har vi ju inga robotar, vad vi vet, som är i strid.
Då tänker jag typ att de är så här, kolla, det kan jag kullerbytta, och sen typ
här har de ett vapen.
Ja, egentligen så står de bara och kör så, skjuter. där inne i någon sån hangar. Ja. Min hjärna bara...
Man hör så. Pang!
Nej, men jag tror bara det var någon som misslyckades med en kulle.
Ja, exakt. Det är ingen fara alls.
Men har den någon AI i sig då? Eller sitter någon och styr med joystick?
Nej, men absolut, absolut. Och det är ju, med robotar så är det både hårdvaran och mjukvaran. Och de senaste framstegen inom framförallt generativ AI och stora språkmodeller har ju liksom också bumpat upp robotiken, ska jag säga.
Ja, den är mycket bättre än på liksom, ja, men lära upp sig själv eller?
Ja, nej, men det blir ju exempelvis med ChatGPT som liksom släpptes november 22. GPT har vi haft liksom till våra robotar sen kanske 2018 eller något sånt. Så det har vi, de gamla varianterna av liksom det som är idag ChatGPT har vi använt jättelänge just för att roboten ska förstå vad jag säger, den ska kunna svara snabbt. Och det baserar den liksom på sådana här stora då språkmodeller. Så när vi frågar vad ska jag rösta på exempelvis till ChatGPT, så är det exakt samma sak som du pratar med en robot.
Just det. Jag funderar på... hur ser den ut, den här roboten? Jag har inte sett den här nya som du pratade om. Liksom försöker den likna en människa mycket till utseendet, eller är det mer så bara...
Nej, den ser mer ut som en Star Wars-robot, ska jag säga. Det är lite där de går på. Och i några år så var det väldigt vanligt att göra så mänskliga robotar som möjligt. Alltså göra så artificiell hud, det ska vara små muskler i ansiktet som rör sig. Men det har ju varit lite kusligt. Alltså man går in på det här med Uncanny Valley.
Ja, det begreppet har jag bara hört. Men det var först inför att du skulle komma som jag typ gick in på Wikipedia-sidan och läste lite om det. Kan du berätta, så här, vad är Uncanny Valley?
Ja, så det man tror att det handlar om är lite så här social förväntan. Med liksom att exempelvis om någon har en handprotes och jag ska hälsa på den personen, så förväntar jag mig en varm organisk hand. Men om jag då möts av en kall mekanisk hand, så känner jag ett obehag. Och det har ingenting med att handproteser liksom är obehagliga, utan det var inte vad jag förväntade mig.
Ja, just det.
Och då blir det samma sak med att den här roboten ser precis ut som en människa, men när den börjar prata och röra på sig så märker vi direkt att nej, men det är inte en människa, och då är det obehagligt.
Just det, och nu har man verkat i det här fallet som man har gått bort lite från det då.
Ja, precis. Vi ser fler och fler robotmodeller som antingen kör med grå hud så att man verkligen ser att det här inte är en människa direkt, eller som liksom gör den mer mekanisk, fast de inte behöver det. Liksom.
Att man liksom inte försöker typ lura någon i någon situationstecken längre på samma sätt.
Ja, precis. För att exempelvis liksom med AI-utvecklingen så har ju försäkringsbolag i USA exempelvis, när man ringer in och anmäler en skada, så är det bara en robot man pratar med. Och då har man gjort undersökningar, men liksom, de flesta upptäcker inte att det är en robot man pratar med, för att de är så pass bra. Men upptäcker man det och börjar misstänka att det här inte är en människa, då är det väldigt, väldigt obehagligt. Så det är en liten debatt kring att så här, ska robotar presentera sig som robotar eller inte, men gör de det så kanske man vill prata med människa istället.
Ja,
så för att man inte riktigt litar på den tekniken.
Nej.
Ja, just det. Vi har inte kommit dit än. Men du tror alltså att man kanske inte kommer att försöka göra människoliknande robotar just nu då?
Ja, det finns såklart vissa som fokuserar väldigt mycket på det. Men jag tror att den roboten som vi kanske kommer implementera lite mer brett kommer ha liknande drag från en människa, för att det blir lättare för oss att interagera med den och förstå vad den håller på med. Men den kommer nog inte försöka se ut som oss rakt av.
Men om man snackar om robotar i interaktion med människor idag i världen. Vilka tycker du är liksom de mest konstruktiva, eller de som är liksom, gör mest nytta som finns idag? Vilka gillar du liksom?
Ja, mitt avhandlingsarbete... får jag ju
pusha lite för din
avhandling. Ja, men mitt eget arbete är det bästa. Nej, men jag har forskat på robotar i äldrevården, och framförallt så här hund- och kattrobotar som har blivit supervanliga i Sverige. Alltså mer än hälften av Sveriges kommuner har köpt sådana här.
Är det så?
Ja, det är jättevanligt. Och när jag började 2019 så var det nästan inga som hade det, och nu är det supervanligt. Delvis är det lite så här riktade medel från staten, men också typ pandemin, med att man hade inga besök, det fanns inga aktiviteter, då kanske det är bra att ha sällskap av någonting annat. Och då köpte man de här robotarna.
Men ser de ut som en actual hund och en katt, eller ser de ut som en liten plast?
Nej, de är liksom så här fluffiga, är väldigt liknande till de här djuren, förutom att de inte kan springa iväg. De är mest till för att ha i knät och så. Och framförallt för personer med demenssjukdom. Så
Känns de som att de har kroppsvärme och liksom allt sånt?
Ja, så de är ganska tunga. Ja. Och sen katten kan spinna och hunden har ett hjärtljud. Mm. Som man liksom,
men gud vad rörande.
Lugn i det liksom.
Jag blir så berörd av det nu. Jag vill ha en sån nu på jobbet.
Varför inte? De är jättemysiga.
Ja. Gå till HR typ så man kan få pengar. Omorganisera lite bara. Men vad i din forskning då, jag vet inte exakt vad du kollar på det, men vad märker man för effekt av det här då? Mår folk bra av att ha dem här?
Ja, precis. Så delvis lugnar det oro. Så framförallt personer med demens kanske blir oroliga under eftermiddagen exempelvis, vill åka hem, börja packa. Mm. Då arbetar personalen jättemycket med att, men titta här, en katt, du kan sitta i soffan, ta det lite lugnt. Och liksom hitta det här att, okej, men jag slappnar av här och stannar liksom, och behöver inte oroa mig. Men samtidigt när jag har varit ute i fält och tittat på det här så har jag också sett att man får någonting att ta hand om. Mm. Och det verkligen skapar ett omhändertagarbeteende. Med att ja, men den här katten känner sig lugn hos mig, det trivs hos mig och jag trivs med katten. Vilket man inte riktigt har på äldreboenden. Om man är där för att vara omhändertagen egentligen, men man har inte så mycket själv att ta hand om.
Just det. Och då kan, alltså fördelen att ha en robotkatt mot en vanlig katt då? Är det typ allergigrejer eller att katten bara inte vill sitta hos en pensionär jättelänge då?
Ja, men det är också det. För att liksom, många vill kanske ha den i sängen eller liksom sova med den. Lite mer som ett gosedjur. Men att den är lite mer än ett gosedjur såklart då, med att den har de här egenskaperna. Och då så, det kommer ju inte en vanlig katt göra. Det kommer inte stanna med många timmar som du hade tänkt dig.
Nej, tyvärr.
Den bara, ursäkta mig, men jag har en egen agent.
Jag har ett liv.
Jag har inte tid att vara med dig mer.
Ja. Vi snackade för några veckor sedan här i programmet, alltså på tal om det du pratar om, att det kom en nyhet om robotar som var gjorda för att krama människor. Mm. Och de var väl lite mer så här åt det mänskliga hållet då, liksom, så att säga. Och att det hade en positiv effekt på människor. Samtidigt så kom den här studien som det handlade om fram till att mänskliga kramar får mycket större positiv effekt. Mm. Så att visst, det är väl fint med en robotkram ibland, men du behöver fortfarande det här mänskliga. Och alltså det finns då, som man förstod, en del inom forskningen som är liksom kritisk till att man använder robotar på det här sättet. Mm. Har du stött på det också, att folk liksom känner viss oro inför att robotarna typ ska, ja, jag vet inte, få för mycket utrymme och konkurrera ut den mänskliga kramen typ?
Ja, men det blir väl lite så här, ja, men robotarna kommer ta alla våra jobb, nu kommer de också ta alla våra kramar.
Man
börjar bli lite orolig för det. Men ja, det man ser i de här studierna, det finns en hel del olika varianter på människor som kramar robotar. Och det är ju dels den självupplevda känslan av att men det här var trevligt och mysigt. Men också då att man ser att man har ett ökat oxytocinvärde i blodet av att få de här kramarna. Men att det ökar ännu mer av att krama en människa.
Mm.
Och det man tänker då är ju framförallt att man inte ska ersätta mänskliga kramar, utan att för personer som kanske har av olika anledningar en minskad kroppskontakt, så skulle man kunna få då kanske terapi eller hjälp av en sån här robot som kan ändå ge ungefär samma effekter fast lite mindre.
Mm.
Men såklart, alla robotmodeller och alla användningsområden måste ju verkligen tas sakta framåt. Liksom, vill vi ha robotar som egentligen ska kramas?
Mm.
Vad är de egentliga fördelarna? Hur mycket kostar det här? Och liksom, varför utvecklar vi den här tekniken?
Mm. Ja, men på tal om det då, varför man utvecklar den tekniken, robotteknik generellt. Du var inne på det att liksom, ja, men typ militären och sådär, de är ofta drivande när det gäller ny teknik, så har det varit typ historiskt, men även nu för tiden då privata bolag. Tror du det kommer bli vanligt att folk liksom att typ en robotbutler hemma? Eller att robotar i hemmen som ser mer ut som människor? Eller så här, hur ligger vi till där?
Ja, jag hoppas ju verkligen på det. Alltså, tänk att ha en sån här liten robot som typ Star Wars-aktig, och sen så bara är den hemma med dig och den går ut på stan med dig, och så är den lite naiv och lite dum, men den hjälper dig. Det skulle ju vara drömmen att ha en sån.
Var, hur nära är vi det då? Din drömverklighet liksom.
Ja, men kanske innan jag går i pension.
Ja, det är så.
Ja, det tror jag ändå. Liksom. Det är nog en liten bit bort.
Hade du velat ha liksom en sån R2-D2-variant då? Eller hade du velat ha lite mer en sån hubbot?
Ja, men lite mer R2-D2 tror jag. Det hade varit trevligt.
Ja, hubbot.
Man måste hjälpa den lite. Men lite som robotdammsugaren. Den ropar ändå när den sitter fast och så. Man måste assistera den lite.
Ja, just det. Så man inte känner sig helt underlägsen heller då.
Exakt.
Utan det är kontroll på sig. Har du någon sån favoritrobotfilm eller serie liksom, som du återkommer till eller gillar?
Nej, jag gillar framförallt Rogue One.
Den Star Wars?
Ja, den roboten som är riktigt stor just och jätte, jättekaxig.
Ja, ah, just det. Den har så sassy. Ja,
helt underbar.
Ja, ah, just det. Ah, den gillar jag också. Sassy.
Men alltså, jag känner bara, ni sitter och myser här nu med era robot här. Mm. Alltså, jag känner typ, du som är i den här världen hela tiden, kan inte, och vi, som vi säger, det är ju typ militären som forskar fram de här. För, kan inte du ibland känna så här, vad har vi kontroll på det här? Är det inte lite obehagligt också?
Jo, nej men det är det faktiskt.
Just att man inte har någon insyn, tänker jag. Och det kanske inte är så reglerat ännu.
Nej, nej precis. Och det är ju någonting som är väldigt bra just med att ChatGPT släpptes. Mm. För då var det ju många AI-forskare världen över och även företagsledare som gick ut och bara, vi vill bli reglerade.
Just det.
Och nu har ju då EU kommit igenom med sin AI Act. USA börjar kolla på liknande regler och även FN har börjat titta på att sätta ihop en kommission med liknande liksom kärnvapenregler globalt sett. Sen så finns det ju såklart risker med att alla inte följer det och så vidare. Och det är en jättestor risk med att vi inte riktigt vet vad det kommer att användas till.
Mm. Men regler är på gång, låter det som, i alla fall.
Ja, i alla fall när det gäller AI-utvecklingen.
Mm. Känner du dig lugnare för nu?
Nej.
Ja, men vad gott att få prata lite robotar en god stund den här morgonen tillsammans med dig.
Det är
dig.
Ju väldigt kul.
Ja, det är det verkligen. Sofia Thunberg, doktorand i kognitionsvetenskap då, som forskar kring robotar och mänsklig interaktion kan man säga. Tusen tack för att du kom hit och gästade oss idag.
Tack så mycket.
Ett poddtips från Göteborgs-Posten.
SOS 112-vagn träffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Uckre utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal där. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
Det är mina... nej, men...
De har ju lagt locket på. Det har jag ju förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre. Alltså.
Jävlar, har sagt.
Om man nu ändå... är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Lyssna på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö.
Jag sa ju det innan Sofia kom va? Att jag skulle ha en nyhet som var lite så kritisk mot AI.
Ja.
Så jag känner att jag river av den nu när hon inte kan försvara sig längre. Till att säga. Det är inget angrepp mot henne, va?
Nej, men
jag läser på Ekot att Region Kronobergs AI-lösning för journaler den får stark kritik av läkare som då menar att den skapar felaktiga diagnoser och är en fara för patienterna.
Jaså.
Aj, aj, aj.
Ja, det låter inte bra alls.
Det låter väl inte så kul, va? Det verkar vara så att de har gjort det för att spara pengar helt enkelt. Att istället för att typ en medicinsk sekreterare ska sitta och skriva ner allt då, så gör AI det då. Mm-hmm. Naivitet är ett ganska bra ord för att beskriva det som har präglat det här införandet, säger urologen och överläkare Edvard Lekås till P4 Kronoberg då. Och han är också ordförande för sjukhusläkarföreningen Kronoberg. Och han har hört väldigt mycket kritik då från sina kollegor mot det här nya sättet då att skriva journaler. Och problemet är att man måste ändra ganska många ord eftersom AI har svårt att höra en hel del saker.
Ja, för det är att man sitter och pratar och så då tar den ner det man säger och skriver in det då.
Ja, precis. Ja. Det står typ att istället för medicinska sekreterare så är det AI som skriver ner journalen efter att ha lyssnat på inspelningar från läkare som har läst in sina egna anteckningar.
Ja, jag förstår.
Det tänker man ju att det skulle kunna funka.
Det låter ju lite smart så, om det funkar.
Precis, då är ju problemet att AI gör fel. Bland annat har bukbesvär blivit kukbesvär. Åh nej. nyser du av rena förskräckelse.
Han bara frustskrattade.
Ja, och ordet pares, som betyder då förlamning, har blivit sparris.
Sparris.
I de här AI-genererade journalerna.
Ja.
Och det är ju verkligen typ lol, men också rätt sjukt. Ja. Om man råkar ha bukproblem.
Mm.
Om man loggar in så på 1177 och bara, va?
Du vet, nästa gång man kommer på ett återbesök bara, då ska vi se hur det har det gått med de här kukbesvären, va?
Skulle du kunna klä av dig på ta dig kalsongen och lack? Varför då?
Du hade någon sorts molande smärta i kuken. Det är verkligen inte läkarspråk riktigt.
Nej, det är också
när
det
börjar du de här kukbesvären?
Det är också ja, hade du ätit något?
Mm. Du skrev att du åt väldigt, väldigt mycket indisk mat typ, och sen började de här kukbesvären. Det låter konstigt.
Exakt, det är det här jag bedar. Att det är typ, det är lite lol.
Också
sparra. Men det är också, tänk att, det hade varit med, att du hade varit med om det.
Ja.
Då hade man ju ändå blivit jävligt trött.
Ja, det hade man ju.
Som patient alltså.
Det kanske, just nu tar de bara in, men att de annars misstar olika tillstånd för grönsaker typ. Att man kommer in till läkaren och bara, vi har tittat på dina tester här och ja, tyvärr du har haricots. Va? Jag menar, du har lunginflammation. Nej, men vad fan, det kan gå fel med AI alltså, helt klart.
Det kan gå, jag bara känner att det borde kunna gå och göra någonting åt de här mest basala felhörningarna i alla fall.
Big transfer news, here we go, raketemoji. Det är så de uttrycker sig när de pratar fotbollstransfers, för alla som inte ägnar med på den. Breaking, Emily skickar till oss här.
Uh-huh.
Leif GV Persson tillbaka i SVT. I SVT.
Du bara, nu ska jag leverera den här feta nyheten. Så bara,
följ på mållinjen verkligen.
SVT.
I SVT.
Sa ingen någonsin.
Sveriges
innan.
Tålevision.
Ja, men det här är faktiskt helt sjukt. Han satt ju precis och bara, jag måste få mer tid med mina barn och barn.
Alltså, gjorde han?
Ja, när han skulle lämna fyran, att han var så, jag måste ta det lugnt nu, jag är jättegammal, jag ska umgås med mina barnbarn. Sen bara, fuck you bitches, jag går tillbaka till SVT.
De har ju bara ettan och tvåan.
De kan se morfar där.
Ja, kan vi umgås? Ja.
Men vad roligt. TV4 måste vara så. Det är den här bäst i test-grejen också. Att
ja.
De bara slåss om
bråken mellan rättigheterna
ja.
Till olika formatet GV.
Det är så sjukt dock att han är ju så seg nu. Alltså jag orkar liksom inte lyssna på honom. Det tar så lång tid. Och så är det alltid typ, det är att jag känner så mycket med alla som måste sända med honom.
Ja, just
det.
Att
det alltid är någon som bara, nej, jag orkar inte.
Men en som ser fram emot att sända med honom är ju Camilla Kvartoft då. En reunion med Leif är oemotståndlig. Men de två har ju ändå G.
Hon är ju den enda som kan prata med honom.
Ja, alltså hon är verkligen väldigt bra. Hon är ju kvinnan som kunde tala med GV liksom. Och få
faktiskt
fram honom på något sätt. Jag tror att det känns som att GV gillar henne också. Han gillar ju att hon är
han
lite på.
Han respekterar ju att hon gör så.
Ja, men liksom trycker till honom. Ja.
Du, jag hör att du börjar prata nu, men jag kommer fortsätta prata ändå.
Ja, precis. De här smilfinkarna på TV4.
Ja, nej,
in. Camilla bara bryter rakt in och trycker till honom. Jag vet inte vad länge sedan jag såg dem upp, men jag vill minnas att det är lite så. Det står att Aftonbladet rapporterar att GV lämnade TV4 i slutet av mars. Då sa han att han skulle skriva en bok då och tillbringa tid med barnbarnen. Men nu går han alltså tillbaka till SVT.
Jag måste bara lägga till att Leif GV har 13 barnbarn. Så man kan ju förstå att han inte pallar med mer än en dag med dem. Så han bara, nej, det här var en jävla dålig idé faktiskt.
Det. Han hade april här nu. Han slutade på TV4 i mars och nu börjar. Så den här månaden var liksom the worst.
Så jävla kul också.
Hans jävla tempo också.
Han sitter bara så är det bara 13 barn. De kanske är vuxna. Jag vet inte.
Det låter ju som en barnbok. Man ser den teckningen framför sig. Att han bara sitter med armen över huvudet. Så bara,
Och så är det bara,
Du ska ta det lilla lugna.
Och de bara, så jag bara ringer han direkt till SVT. Jag kommer tillbaka med en
precis.
Gång.
Vi skulle vilja ha din kommentar, morfar, om det här. Hoppa! Fan, så lamis typ. Är det här mitt modus operandi eller? Chopau! Typ, den, så låter det.
Så är alltså
när han passar de här stora barnbarnen som är typ 15 år.
Vad han är, jag såg också att han har köpt en lägenhet till sitt äldsta barnbarn, så de är nog ganska stora.
Ja, satan vad han har mycket pengar han ger.
Ja, det får man det säga. Man hans målverk, säger han till Svensk Damtidning, är att göra av med dem nu.
Barnbarnen. Pengarna.
Du får gå till någon annan, morfar. Pengarna, därav köpa lägenheter etc.
Ja, gott för barnbarnen.
Nu ska vi prata om Justin Bieber.
Han är säkert en toppen morfar farfar.
Ja, det är han säkert. Justin Bieber känner du till?
Absolut, absolut. Har han blivit morfar?
Nej, han gråter på Instagram.
Jaså.
Och fansen är oroliga.
Mm-hmm.
Förstår du det?
Ja, det beror väl på.
I helgen delade han flera bilder på sig själv när han gråter utan någon förklarande text.
Kanadas Alexander Pärleros typ.
Det är en sån jättenära selfie där det rinner typ en ensam tår.
Ja. Ner så. Stor tår typ.
Ja, jag vet. Det ser nästan lite fake ut. Ja. Men han ser också ganska ledsen ut tycker jag. Mm. Är du okej, brorsan? Skriver en följare. Det kommer ordna sig, bror. Ja. Skriver en annan.
Broder, broder, broder.
Ja. Och en tredje skriver, vem har fått dig att gråta?
Mm.
Vill man ju veta.
Vet man inte det alltså?
Nej, man vet inte det. Men vissa menar då att det är ett tecken på att han och Hailey Bieber har gjort slut.
Oh, just det. De är gifta, eller?
Det, därav Bieber. Mm. Men problemet är att hon...
Tackar.
Ja, varsågod. Mm. Hon skriver själv en kommentar på den här bilderna där han gråter.
Hailey Bieber.
Ja, där det står
what up bro?
A pretty crier.
Jaha, okej.
Okay. Och en gråtemoji.
Det skulle kunna vara att han kanske gråter över liksom the issues.
Ja, men varför
the state of the world.
Är det inte väldigt speciellt att han inte skriver någonting? Bara lägger upp flera bilder på honom när han gråter.
Ja, det ger ju väldigt mycket upphov till spekulationer uppenbarligen.
Det kanske är det han vill ha.
Ja.
Det kanske kommer en ny jättesorglig låt snart.
Ja, kanske.
Av Justin Bieber.
Han bara, what a hilarious misunderstanding. Jag var inte ledsen, det var bara en ny låt. The Reef. Har du varit på The Reef någon gång för nu?
Alltså, ja, jag trodde ju det. Men sen var det så. Det öppnade lite senare, jag vet inte.
Ja, för jag var också lite osäker på om jag har varit på The Reef eller inte. Nyheten är i alla fall att Petter Stordalen, hotellmagnaten, han ska ta över The Reef. Och det är alltså det här badhuset som ligger i Fredrikshamn, som ju är liksom närmast en kranskommun till Göteborg. Även om det tar väl typ 3 timmar med Stena Line åker dit. Men vi har väl alla varit i Fredrikshamn då, vilket man kanske inte hade varit om inte Stena Line fanns.
Alltså jag minns att det var en pool med en karusell i poolen.
Okej, minns du också att det var 2 stycken sjörövarskepp som man kunde skjuta med kanon?
Ja,
ja, för det var
måste
nog
vara The Reef då.
Ja, men jag tror att det hetat The Reef sedan 2010. Mm. Det står det, Alexander Perché har skrivit artikel här, sedan 2010. Det står så här, ända sedan 1873 då ångaren vulkan började trafikera sträckan. Han tar sats, Alexander, här. Har göteborgare kunnat ta båten till Fredrikshamn? Sen 2010 har de också kunnat få karibiska upplevelser på badhushotellet The Reef.
Ja, för det är väl också även grejen på själva Stena Line. Att de har så karibisk bar där och sånt.
Jasså? Mm. Okej, okay, så de kanske har någon typ av samarbete. Ja, äventyrsbadet ägs av Stena Line. Som hyrt ut till Scandic Hotel som stått för driften. Men nu går den ner i graven. Istället är det Petter Stordalens hotellkedja Strawberry som tar över. Ja, men för jag var ju på badhotellet i Fredrikshamn när jag gick i typ 6:e klass. Jag fattar.
Var
typ
de med skolan?
Ja, jag fattade typ inte hur min lärare tillsammans med typ 2 föräldrar
bara, åkte då tar alla på sig flytväst.
Det var också typ att vi blev typ så attackerade av en galen alkoholpåverkad man på stan och att vår lärare precis. Anders typ fick liksom myndigt agera.
Det är väl också min bild av The Reef, att folk åker dit och så för man var ju supa då.
Ja, det här var inte inne på The Reef det hände, men nej, men visst.
Nej.
Man får supa också. Ja.
Ja, men jag dammar.
Jag minns också att jag blev, du vet, det fanns såna sängar som man fäller ut från väggen och så är det såna spännband över.
Ja.
Så somnade jag på en sån och då hade mina klasskompisar spänt fast mig med spännbanden.
Nej.
Så jag var bara, oj, som vi skrattade. Oj,
även
vad
du.
Kul det var.
Eller bara då.
Ja, det var den typen av shenanigans som pågick på den tiden. Jag vet inte. Jag kanske har 1, 2, 3, 4 anekdoter till från den resan, men jag spar på dem.
Till nästa gång vi pratar om The Reef.
The Reef.
Jaha, men okej, vad ska han göra? Ska han bara ta över eller ska han liksom fixa det på något sätt?
Ja, men det är Kristina Bromander då som uttalar sig. Hon är Trade Director för Business Region Denmark på Stena Line. Hon säger att Strawberry har en gedigen erfarenhet av destinationshotell att utveckla dem. Mm. Destinationshotell känns en jävla branschig term.
Ja, verkligen.
Det är att man åker, jag antar att det handlar om att det är liksom hotellet är målet liksom. Ja. Inte Fredrikshamn som stad, även om man kan uppskatta en god pulse. Men så kanske man ändå har hotellet som mål då. Och de tror att det ska bli ännu bättre då, säger de helt enkelt.
Okay.
Och Daniel Stenberg som var på Strawberry, han säger att det är ett fantastiskt, väldigt sådär PR-språk här nu, men att The Reef är ett fantastiskt tillskott till portföljen av destinationshotell, jada jada. Och det är extra spännande med ett danskt hotell då. Jag vet inte.
Till skillnad från ett svenskt och ett norskt hotell.
Okej, Daniel Stenbeck. Det låter jättespännande. Mm. Men det är väl spännande för deras företag såklart. Men jävlar vad han har hotell nu, Peter Stordalen och Strawberry.
Ja, det var ju precis att de var sura i Varberg och Ullared. Där han då ska konkurrera ut liksom, det enda hotellet som väl ligger i typ Ullared.
Eller
precis bredvid.
Ja.
Nu har han nu liksom öppnat ett bara så, på andra sidan vägen.
Mm, det fattar man ju, bra business.
Ja, det borde också liksom få plats med två, tänker jag.
Ja, säkert. Men han har väl redan typ så 10 hotell i Göteborg och nu börjar han liksom köpa upp hotellen i Fredrikshamn. Så,
Lugna dig! En påfågel här på rymmen.
Oj. Ja. Stoppa pressarna. Vart då?
På Boråsvägen i Hemsjö mellan Floda och Alingsås.
Se på fan.
Vi har fått larmet, men vi är inte där, säger polisens presstalsperson Caroline Karlsson.
Okej, på rymmen från vad då liksom?
Jag vet inte.
Vad sa du? Mellan Borås och Alingsås?
Hemsjö. Ja, Boråsvägen i Hemsjö mellan Floda och Alingsås. Jag läser alltså
mellan
det här
Floda och Alingsås.
Ja,
det är breaking där live and direct från GPS liksom morgonflöde.
Från direktflödet som vi numera har på g.se. Det står också att det har synts påfågel i området tidigare. Både i närheten av Hemsjö för ett år sedan och i Landvetter för några veckor sedan. Och huruvida det är samma påfågel nu vet polisen inte. Den som var förra gången hade en ägare och hade varit på rymmen i några dagar.
Jaha, i några dagar. Klarar de sig i vilt tillstånd, alltså påfåglar?
Alltså kanske inte om de springer på vägen.
Nej, det är väl ingen bra.
Om någon ser den här så kan ni ringa till 11414, säger polisen. Men vad är den på rymmen ifrån? Den kanske borde få flytta.
Ja,
fast det är varmt nu. Kanske bara ska gå och bada.
Ska till Alingsås typ.
Det är så mysigt här. Alla små kaféer.
Jag har aldrig varit i Alingsås. Caféstaden har jag hört.
Ja, exakt.
Jag älskar ju det.
Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker bara det hade något. Aha. Piggar upp.
Ja, verkligen. Men jag fipplade fram den här för jag ville haka på med en liten... Ja, vi har alltså en påfågel mellan Floda och Alingsås någonstans. At large är den. Och jag läste på SVT också att årets första älgar har simmat nu över ett särskilt ställe typ i den stora älvvandringen. Och det som jag vill prata om här egentligen är typ att SVT fortsätter att lägga upp olika artiklar om den stora älgvandringen som att det är liksom av ett stort nyhet. Ja, men de, alltså så här, vi fattade SVT att det var liksom en sån oväntad stor succé med Stora Älvvandringen, och det var Slow TV, och de har typ varit på typ olika såna TV-mässor säkert och pratat om det här, och bara otroligt att det gick så bra på något sätt. Men nu så det blir lite mycket av det. De hade en artikel för ett par veckor sedan som var liksom den stora dramatiken på den stora älvvandring-gänget liksom.
Mm.
Om att så här, har vi riktat kamerorna rätt inför första typ? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Men till slut så kom det en älg och allt gick som planerat.
Men det är så tråkigt, herregud.
Ja, ja. Nu är det så här då, att efter 10 dagars sändning fick tittarna under onsdagen äntligen se de första älgarna simma i den stora älvvandringen. Älgen har kommit tillsammans med varmen, säger Stefan Edlund, producent för programmet. Och ja... Det var tydligen då så har det skapat starka reaktioner från tittare. Det är många hängivna tittare. Det är fantastiskt. De jublar tillsammans med oss. Men jag lider med dem som råkade resa sig från soffan och missade när det här hände. Det är det som är med Stora Älvvandringen. Att man kan ha suttit då i 10 dagar och stirrat på det här vattendraget. Och till slut kommer älgen.
Ja, men då kan man väl spola tillbaka då.
Ja, men det kan inte riktigt bli samma grej. För du kan ju ändå se, du kan ju lika gärna kolla på klippet från förra året.
Då kan man väl lika gärna åka till skogen. Och sätta sig.
Ja, precis. Men man kanske inte riktigt tar den tiden på något sätt. Det är gott att slå på det i bakgrunden hemma.
Jag fattar inte. Eller typ så här, jag tycker typ, folk kan väl få kolla på det, men måste vi läsa så många nyheter om det?
Ja, precis. Jag hade ju kunnat välja att inte prata om det. Men jag tycker liksom det låg så högt på sajt
idag. Men det är ju
idag.
Därför.
Det är lite så här mediekritik här nu. Att det, bara, det är lite mycket med det här nu.
Nu kritiserar jag dig
ja.
Som tog upp den här ja. Nyheten.
Men det är befogat. Hittills har tittarna fått se allt från lodjur, björn, utter, havsörn, kungsörn. Och ja, så är det.
Kul för dem. Jag sa ju i begynnelsen av det här programmet att jag ska prata om dahlior.
Ja, just
alltså
det.
Alltså en blomma.
Blomman.
Och det verkar som att det är den hetaste blomman i trädgården just nu. I alla fall enligt DI läser jag på GP.
Look at that dahlia.
Dubbel.
It's hot.
Verkligen. De har då pratat med flera företag, alltså DI, som skriver om den hysteriska trenden. Alltså hysteri råder.
Mm-hmm.
Och en av de som DI har varit i kontakt med är Linnea Bokvist som driver företaget Dahlias by Linn i Ljung i Västsverige. Hon säger så här, angående varför de är så populära då. Man får ett habegär av dem och det finns många sorter. Den måste jag ha, och den, säger hon till GP.
Ja,
om okay, varför hon tror att dahlior är så populära.
Så kan det väl vara, jag vill bara bildgoogla de här. De är ju granna liksom.
De är granna, de är också lättskötta och de är hyfsat enkla att ha kvar till nästa år tydligen då. Och det är också en växt som våra mor- och farmödrar odlade. Som man kan knyta an till den generationen, tror Linnea Bokvist.
Ja, ja, ja. Ja, men jag vill ändå hävda att min svärmor och hennes man har ganska mycket dahlior i sin trädgård.
Säg inte det då, för då kan ju folk komma dit.
Just det.
För det som har hänt är att sedan några år tillbaka så råder då samlarhysteri kring de här dahlia-knölarna. Och Linnea Bokvist slager då på 120 000 knölar i vår är snart slutsålt.
Mm-hmm.
Och även i Valda, där Johanna Pettersson driver Johannas odlingar, så märker man av den här hypen. Och hon säger att hon folk älskar att plocka dahlior och efterfrågan har ökat jättemycket. Även på sociala medier är det väldigt tydligt. Vissa sorter kallar de för unicorns, enhörningar. Och de kan bli då extra hypade och säljas vidare.
Mm-hmm, de är så ovanliga.
It's a thing, helt enkelt. Det kostar typ 50 spänn för en sån här knöl då. Men ja, hon har höjt priset.
Men behöver man vara orolig liksom, om man har dahlior i trädgården? Är det på den nivån? Folk kommer snor dahlior.
Alltså det, jag kan inte med säkerhet uttala mig om
det.
Det
är ingen som har sagt det.
Inte vad jag vet, men det som Linnea säger är att hon har tillåter max 2 såna här knölar per kund för att undvika att folk står och köper upp hela lager och säljer vidare dyrt på typ Tradera. Mm. Vilket ju är lite sjukt.
Det låter som någon sån tulpan ja. Grejer. Vad fan heter det nu igen? I
exakt.
Holland.
Exakt. Hon, Anna-Karin Nils Andersson som har skrivit den artikeln, säger att tulpaner anklagas för att ligga bakom den första finansbubblan. Ja. Efterfrågan blåses upp så mycket under 1630-talet att en exotisk lök kunde kosta mer än ett hus.
Det var det jag tänkte på. Mm. Frågan om en dahlia kommer kosta mer än ett hus. Typ så här, med
det
fem
är
miljoner.
Verkligen frågan, eftersom de kostar 50 spänn.
Ulf Lundell har släppt elfte delen i sin dagbokserie Vardagar.
Ja.
Har du läst något av den?
Jag har läst kanske de första fyra.
Mm. Jag har inte
sen
läst någonting.
Sen kände jag, har inte jag redan läst den här?
Ja.
Men det var en ny. Mm. Men jag märkte ingen skillnad.
Nej, nej, okej. Det blev lite mycket samma.
Alltså det är lite för hög takt han håller. Han släpper dem för ofta.
Ah, ja. Mm. Ah, nu har
men
han släppt
det är lite kul. Han skriver mycket om media.
Ja, ah, just det.
Han
det
sitter
det.
Ju bara och läser tidningen hela dagen. Och sen så skriver han olika kommentarer om det han läser. Mm. Det är ju lite kul.
Ja, det är lite kul. Och nu har han skrivit kommentarer om Göteborg då. Mm-hmm. Som hans take på Karlatornet.
Okay.
Det är Johan Lindqvist som har skrivit på GP om den här nya boken som han har släppt. Då. Och då gör Ulf Lundell och flickvännen en, som han heter i boken då, en flickvännen som en utflykt till Göteborg där de tar en sväng till NK och Nordstan. Nu vet inte jag liksom hur intresserade var lyssnare av Ulf Lundells take.
Nej,
kan vara någon generation upp liksom.
Ja.
Men här kommer de i alla fall.
Ja, nu jag vill veta.
Han säger att NK och Nordstan har blivit mindre slummigt. Det är det första.
Mm, kan du göra något med?
Nej, inte Nordstan kanske.
Nej.
Fan.
NK har väl aldrig varit slummigt.
Nej, det kanske han tycker. Jag vet inte. Han går också på Folkteatern, kollar på ett drömspel av August Strindberg. Den har jag sett där också. Ulf Lundell slumrar till på hotellrummet och funderar över byggandet i Göteborg. Det är här det kommer egentligen. Förr var väl läppstiftet i Göteborg skrapa. Nu har de Norrmannens nya hotell bredvid Folkteatern, Hotell Draken. Betydligt högre än läppstiften, skriver han och berättar om den här fiaskot när drönarna kraschar i älven och det som vi pratade om. Det tar han upp också. Och det måste vara förjävligt för mannen i skinnbyxor, noterar Ulf Lundell. Det är alltså så han kallar Petter Stordalen.
Mm.
Mannen i skinnbyxor som han köpte The Reef precis då.
Ja, precis. Det visste han inte när han skrev det.
Och så blickar han vidare mot Hisingen och skriver då, men stadens nya stolthet är förstås Karlatornet på Lindholmen med sina 246 meter. Nordens högsta byggnad. Här blir en lite Wikipedia typ. Ja. Har han varit inne i
Lundell.
En rejäl stadskuk, skriver Ulf Lundell och fortsätter. Rätt snyggt, men det står på något underligt sätt för sig självt. Likt en kuk. Men det är inte så konstigt då om han nu använder den liknelsen.
Ja, det var väl därför du kallar den för det.
Ja, han skriver att förutom att vi frös inomhus så var det rätt kul i Göteborg. Jag tänkte flera gånger på vad tåget skulle bli var själv. Bla, bla, bla. Ja, så det var liksom det Ulf Lundell hade att säga om Göteborg.
Vilken dålig reklam du gjorde för hans bok nu. Robert Gustafsson är tillbaka.
Robert Gustafsson?
Han gör comeback i en barn-tv-klassiker från 90-talet, läser jag på TT.
Är det Trusväntarna?
Det verkar vara något som han själv... Det står typ så här, han är mest ihågkommen som Björnes kompis.
Ah.
Det får man ju ändå hålla med om man är född på 90-talet, tänkte jag säga.
Ja, 80-talet kanske.
Ja, men det var på 90-talet. Mm. Men han gjorde också programmet Felix och Fenix.
Ja,
på SVT 1991.
Ja, han sitter med någon stor ara.
Ja, exakt. Och då fick jag som en sån obehaglig halv flashback.
Mm.
Att jag liksom inte minns riktigt, men att det kom som ett diffust, jag vet inte, mer en känsla av att jag visste vad det var.
Ja,
han ska i alla fall göra comeback i den rollen då, 30 år senare.
Jaha.
Felix bor i ett vindsrum och berättar sagor för sin papegoja Felix. Felix och Felix, de har skrivit fel. En är ju Fenix, det är väl papegojan då?
Mm, inte det.
Ja, det låter ju inte så kul. TBH. Jag förstår att jag inte är målgrupp.
Men det går igen även i barnprogramsvärlden där att man återuppväcker gamla klassiker ju.
Ja,
det är det vi ser hela tiden, att vi har reboot och sånt.
Felix och Fenix
går gillar
saga.
Vad gillar folk? Felix och Fenix. Det var ju skitstort, en total reboot.
Ja,
på den.
Den får premiär i höst. Robert Gustafsson säger att han vill göra serien för att dagens barnprogram är så dåliga.
Mm. Om brand Robert Gustafsson att störa sig på dagens grejer ändå.
Ja, det får man verkligen säga.
Ja, har varit lite...
Efter att ha tittat på vad som erbjuds till de minsta barnen på alla tv-kanaler så får jag lite panik. Varför har han gjort det?
Jag rycker in själv.
Ja, det verkar som att man vill uppmuntra barnen att bli rastlösa och okoncentrerade, och det behövs ett lugn och ett spännande berättande som ger trygghet och fantasi.
Ja,
säger han.
Det har han väl en poäng med. Det är ju jävligt många liksom intryck per sekund i de här. Det var ju som när Göran Andersson var här och pratade om julkalendern, den här trolltider, ja. Att det hände liksom lika mycket på första minuten som det gör det första avsnittet. Jag läste, vi har ju nya liksom barnkulturrecensenter på GP.
Ja, precis. Jag såg att Lisa Stenvik hade skrivit om detta.
Exakt.
Med böcker.
Med böcker, ja. Att det var så här att det måste inte vara ett äventyr på varje sida. Typ att barnkulturen har blivit... Det är ju någon sorts TikTokifiering också, tänker jag. Att ja. Det får inte vara en död sekund.
Nej.
Och då vill väl Robert Gustafsson att barn faktiskt visst ska klara av att sitta och lyssna på när han läser en saga för en kakadua. Liksom.
Problemet är väl att... kommer de verkligen vilja göra det?
Upp till föräldrarna på något sätt. Ja, tvinga dem.
Du ska väl... lyssna på den här kakaduan. Eller Robert, eller vem det nu är som läser för vem.
Bara nämnde det i början, men 8 amerikanska tidningar stämmer OpenAI och Microsoft, rapporterar AP, för att de anklagar ChatGPT för att ha tränat, vad tror jag, generativ AI, om jag använder det rätt, på deras upphovsrättsskyddade artiklar. Det kanske är något som mest intresserar journalister, vad vet jag, men jag tycker ändå det är lite intressant att den här informationen som man får från ChatGPT när man frågar den olika saker, typ kommer från olika låsta artiklar. Att det förstör verkligen affärsidén.
Ja, jag vet.
För det vi håller på med ganska mycket, alltså det menar jag GP, nyhetskanalen är ju gratis än så länge.
Mm.
Men ja, det är ju New York Times bland andra då som har varit med och eller ja, det är New York Times hade en liknande process då, men det här är liksom några av de största i USA då. Media News Group och Tribune Publishing som väl har lagt flera miljarder dollar då på att samla ihop den här informationen och rapportera nyheterna, menar de. Och då liksom, då säger de så här: vi kan inte låta OpenAI och Microsoft fortsätta utveckla big tech-metoden att stjäla vårt arbete för att bygga sina egna verksamheter på vår bekostnad.
För vi var ju på en kurs, alla vi på GP,
exakt,
som handlade om AI. Då frågade jag dem så, för jag tänkte bara, kan AI hjälpa mig att skriva manus på morgonen? Det hade varit gött. Det är ju lite bråttom ibland.
Ja,
lite stressigt så.
Absolut.
Och då frågade jag just om låsta artiklar. Och då var de lite så här, nja, AI är ganska lat. Så att om en artikel är låst, då kan det hända att den bara hittar på lite. Typ att den tar ingressen och typ hittar på lite grann och fyller på lite själv.
Det är därför jag än så länge inte känner att jag vill använda AI i
Nej,
jobbet.
Nej, för då måste man ju källkolla allt.
Exakt, det tar
ju
lika ändå lång tid. Precis, jag litar ju inte på den, för den skarvar och håller på. Det var också på den här kursen att jag frågade så här, AI, typ, lista de fem viktigaste, eller de fem mest lästa nyheterna senaste dygnet, eller något sånt där. Jag vet att det är en väldigt bred fråga och bla bla bla. Men då var det att den gav mig liksom fem låsta artiklar från Dagens Nyheter som var så här, liksom hela året. Jag var verkligen så här, you disappointed me, AI.
Ja.
Ja, Microsoft har inte kommenterat den här stämningen ännu då, men OpenAI skriver i ett uttalande att de är noggranna med att stödja nyhetsorganisationer. Ja, också en fråga för framtiden det där. Precis som det här med sociala medier och barn som jag pratade om tidigare idag, nämligen ett franska forskare som forskar i grupp som Macron sett ut. De vill begränsa sociala medier för alla under 18, alltså typ ta bort, det är deras förslag. De ska inte ha TikTok och Instagram och sådär.
Jag pratade om studentprotesterna i USA. Kravallpolis har stormat universitet i New York och Los Angeles och gripit flera hundra studenter och andra som uppehöll sig där.
Sofia Thunberg var här också, vår gäst idag på doktorand i kognitionsvetenskap. Snackade robotar, vad är det senaste? Hon hade lite rykande färska från Boston Dynamics där med nya robotar. Det var väldigt intressant.
Verkligen.
Vi är tillbaka imorgon igen, då är det redan fredag.
Oh, Jag är så förvirrad.
Ja.
Så blir det i alla fall.
Ha det gött.
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.